Ja, tänkte jag att jag skulle fortsätta lite på lite samma tema egentligen. Nu blir det mycket bibeltexter här. Så, jag vet inte om ni orkar slå, men det blir en hel del bibeltexter i alla fall. Jag har nämnt den här boken, Kristus vårt liv, förut. Jag måste säga att jag tycker om den boken. Alltså, det är det här Kristus i oss som har väckt mig i alla fall på en del områden, måste jag säga. Sen är det här den bästa boken. Bibeln. Punkt nummer ett. Det är så här punkter. Nej. Jag ska börja med att säga att vi vill följa Jesus. Vi vill tjäna Herren. Men det finns egentligen inga genvägar till att göra det. Det finns bara en väg och det är den som Bibeln ger. Och Hanna har ju varit inne på det här. Och alltså idag är det så tragiskt det som sker i kristenheten idag. Idag tror man att man måste ha liksom metoder utanför Guds ord för att man ska kunna göra ledare till att tjäna Herren. Man talar idag om att göra ledare. Att bli en bra ledare i en församlingsledare eller ledare i Guds församling på olika plan. Va? Alltså det, man får gå kurser, man får betala avgifter för att gå kurser. Och man får coaching, man får liksom studiematerial hur du ska vara som en ledare, en bra ledare. Va? Och du kan gå kurser då. Va? Och är det så att du känner att du vill bli en ledare så kan du vara med på den. Men i Bibeln står det ju att han kallade dem. Han utvalde dem och han kallade dem till att följa honom och till att gå ut i tjänst. Sen har vi alla som Guds barn, Guds folk, en kallelse. Precis det som Anna har sagt, att vi är alla kallade att vinna människor för Jesus. Men det är så tragiskt. Jag blir så ledsen när jag läser allt detta, de här dumheterna man håller på med idag. Att liksom som att driva ett företag ungefär, så går man in i församlingen och så liksom har man utbildning i att bli en bra ledare i Guds rike. Det finns ju bara en som kan utbilda oss där. Och det finns inga andra krafter vi kan använda oss av än den helige ande. Så det är så befängt. Det är liksom att kasta bort tid och pengar, energi och kraft på någonting som inte är något egentligen. När vi har manualen redan i Bibeln. Men det är precis som, vi måste vara moderna, vi måste vara relevanta. Vi kan liksom inte gå tillbaka till principerna i Guds ord. Tror vi att vi är bättre än Gud? Alltså det är ju löjligt. Vi är ju inte det. Han har ju redan gett ordet. Tror vi att bara för att vi lever i en så kallad modern tid, att vi kan inte följa Guds principer, utan vi måste ha andra principer för att tjäna Gud? Det är ju inte så det fungerar. Gud är ju Gud. I alla tider är han Gud. Ja, jag blir i alla fall bedrövad när jag känner det så. Men samtidigt, visst, jag har en längtan och vi ser inte kraften på det sättet som vi ser när vi läser Guds ord. För det första, Jesus var sänd av Fadern. Han kom som människosonen, har vi hört här också, avstod sin gudomliga ställning i himlen. Han avstod från allt för att bli en människa. Han, står det i Bibeln, var i allt beroende av Fadern. Och nu börjar vi slå lite i Bibeln fram och tillbaka här. Ska se hur långt vi hinner. Men vi börjar med Hebreerbrevet i alla fall. Hebreerbrevet 10. I Hebreerbrevet 10 så kan vi läsa ifrån vers 5. Så står det så här. När Kristus träder in i världen säger han därför: offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig, säger han till fadern. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag, se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Först säger han, offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte, fast de bärs fram enligt lagen. Sedan säger han, se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla, står det. Och i Johannes, det fjärde kapitlet, så läser vi om en kvinna som kom till brunnen för att dricka, eller för att hämta vatten. I Johannes, det fjärde kapitlet, så kommer kvinnan. Han kom med sina lärjungar Jesus. Och lärjungarna hade gått in i staden för att köpa mat. Och han var trött och satte sig vid brunnen, törstig. Då kom det en samaritisk kvinna och till saken hör att judarna och samariterna inte umgicks med varandra. Och då säger Jesus det omöjliga. För det första talar han till en kvinna som man inte känner. Enligt judisk lag då får man inte göra det. Och för det andra så pratar han till en samaritisk kvinna, en oren kvinna då. Ge mig att dricka. Och då säger hon, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? För judarna umgås inte med samariterna. Och så berättar han för honom det levande vattnet som hon kan få dricka så att hon aldrig mer blir törstig. Men så står det i vers, alltså kommer lärjungarna tillbaka med mat och de undrar varför han sitter och pratar med en kvinna. Och då säger de, ät rabbi, vi har kommit med mat nu, vi har handlat mat. Då säger han i vers 32 i det fjärde kapitlet i Johannes. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra, inte kan väl någon ha kommit med mat till honom. Jesus sa i vers 34, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och att fullborda hans verk. Om vi fortsätter och vi läser i det femte kapitlet. Så säger Jesus om förhållandet till sin fader i vers 19. Johannes 5 och 19. Jesus svarade dem. Amen, amen säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv. Utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Jag vill läsa 1-6 i det sjätte kapitlet. Och vers 38. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja. Utan hans vilja som har sänt mig, säger Jesus. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja. Jesus var sänd till jorden. Han blev människa. Han blev det vi aldrig kunde bli. Han var en syndfri människa. Det kunde vi aldrig åstadkomma. Han var sänd av fadern för att fullborda faderns vilja. Han var i allt beroende av fadern. Han var i allt, han gjorde ingenting, står det, utan att han hade sett sin fader göra det. Han sa ingenting utan att han hade hört sin fader säga det. Han var i allt ledd av fadern. Han var smord av den helige ande Jesus. Som människa. Men han var också Guds son. så går vi vidare till, fortsätter i Johannes, det 20:e kapitlet. Johannes 20 och 21. Där säger Jesus till sina lärjungar. Jesus kom till dem efter uppståndelsen. Och så säger han i Johannes 20:21. Jesus sa än en gång till dem: frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och så gav han dem sin helige ande. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Vi fick samma kallelse som Jesus hade fått utav Fadern, fick vi ifrån Jesus. Alltså det är Jesus i oss som vi har talat om tidigare. Jesus bor i oss. Och så kan vi titta lite på hur gemenskapen såg ut bland de troende. De som hade kommit till tro på Jesus. Så går vi till Apostlagärningarna. Det andra kapitlet. Många bibelställen här nu. Men jag vill att vi följer ordet. Det är det bästa vi kan göra. För Guds ord är levande. Och när vi läser Guds ord och när vi talar om Guds ord. Då kommer det in i vår ande. Och så det blir sått liv i oss när vi läser ordet. Och när vi predikar ordet. Apostlagärningarna 2 och 41 kan vi börja på. Vi har hört Hanna sa att ordet blev kött. Och här står det i Apostlagärningarna 2:41. Det som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Det var Petrus som predikade Guds ord. Fortsätter vi att läsa. Det höll, det här är det troendes gemenskap. Det höll troget fast vid, för det första, apostlarnas lära och gemenskapen. Vid brödsbrytelsen och bönerna. Det var det handlade om. Och sen är det någonting som vi ofta saknar idag, och det är Guds fruktan. Det står, när du läser Apostlagärningarna så kan du läsa ofta att de som tog emot ordet, tog emot Jesus, en Guds fruktan fanns hos dem i deras hjärtan. En Guds fruktan kom över dem. Och fruktan kom över alla. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Det här gjorde man i kärlek. Och i väntan på att Jesus snart skulle komma tillbaka. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet. Träffades varje dag i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Lägg märke till vad som står här. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Det var Herren, Jesus, i dem. Jesus gjorde det. Jesus i församlingen gjorde det. Istället för att ha metoder nu då. Och gå kurser och betala dyrt för det. Så kan vi läsa ifrån Romarbrevet nu då. Romarbrevet, det 10:e kapitlet. Romarbrevet 10, och vi kan läsa från vers 13 där. Romarbrevet 10:13-17. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? De måste bli utsända för att kunna predika. Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla vill inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Och vers 17, alltså kommer tron av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Det här är jätteviktigt. Det här är så viktigt att vi ser att man måste vara utsänd. Vi måste predika Guds ord. Vi kan inte använda andra metoder. Det är kraft av ordet. Alltså kommer tron av predikan. Och predikan kommer i kraft av Kristi ord. Här är kopplingen. Det måste vara så här. Det finns inget annat sätt. Det var det som skedde när Petrus ställde sig upp på pingstdagen. Och 3000 kom till tro. Det var precis det som skedde. Vi kan inte utesluta den helige ande. Det går inte. Om vi nu läser lite kort i Apostlagärningarna 16 också. Vi ska hålla oss i Apostlagärningarna lite sen. Apostlagärningarna 16. 16 och 13. Det här handlar om hur de reser lärjungarna under andens ledning. De var ledda av den helige ande. Så står det där i vers 13. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satt oss ner och började tala till, inte med, utan tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren, inte lärjungarna. Herren öppnade hennes hjärta. Så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Det var Herren som öppnade hennes hjärta på grund av ordet predikades för henne. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon. Kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss, står det. Och i Apostlagärningarna, jag tar lite sådana här ställen bara för att vi ska se vad det står. Jag har haft svårt att välja ut för att det finns så många ställen. Men jag har valt några i alla fall. I Apostlagärningarna 12. Och 24. Det här är Paulus, Saulus som han kallades på den tiden. Hans första missionsresa. Och det handlar om när Barnabas och Saulus sänds ut från Antiochia. Då står det så här i vers 24, 12 och 24 i Apostlagärningarna. Guds ord hade framgång. Guds ord hade framgång och spreds allt mer, står det. Och sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem. Alltså hade de ett uppdrag ifrån Herren som de fullgjorde. så vände de tillbaka och tog med sig Johannes som kallades Markus. Efter fullgjort uppdrag vände de tillbaka. Det var ingen slump. De gick inte på måfå hit och dit. Ah, kom på liksom, sa, inte sa liksom Barnabas till Saulus. Ah, imorgon tycker jag vi åker dit. Vad tycker du? Va? Eller ska vi gå på en kurs? Så kan vi åka sen. Det sa han ju inte. Nej. De hade fått ett uppdrag ifrån den levande guden. Han som bodde i dem. För den helige ande, Jesu ande, hade tagit sin boning i dem. Och de lyssnade in. De var noga med att lyssna var de gick. Om de skulle gå dit eller om de skulle gå dit. Eller om de skulle vara stilla. De var noga med att lyssna in. Det ser vi av alla de här bibelställena. Om vi fortsätter att läsa där i kapitel 13 så står det om Saulus första missionsresa. Vi läser här i kapitel 13 då. I församlingen, det fanns en församling som de hade varit där och grundat tidigare. I Antiochia fanns det profeter och lärare. Det var en församling, man visste om nådegåvorna, det fanns lärare, profeter, herdar. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsförsten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade, sa den helige ande, avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift jag har kallat dem till. Avskilj åt mig för det uppdrag som jag har kallat dem till. Tydligt, klart. De hade fått ett uppdrag ifrån Herren. Det var han som hade kallat dem och gett dem den här uppgiften. Då fastade de och bad och la händerna på dem. Och efter det sände de ut dem. Sedan det hade blivit utsända av den helige ande. Inte av människor. Inte något som de själva hade kommit på. Sedan de hade blivit utsända av den helige ande for de ner till Seleucia. Och därifrån seglade det till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. De kom ner och vad var huvuduppgiften? Alltid i apostlagärningarna predikade de Guds ord. Det var det de gjorde. Och så står det på många ställen att Gud bekräftade sitt ord med under och tecken. Det här var Saulus första missionsresa. De blev avskilda av den helige ande. Och från församlingen i Antiochia reste de till Cypern, Paphos, Perge, Pisidien, Iconium, Lystra, Derbe, Antiochia. Vi läser i 14 kapitlet och vers 26. Då hade de rest från stad till stad och predikat Guds ord. Utsända av den helige ande för detta uppdrag. De hade inte liksom suttit i något sammanträde eller styrelsemöte och sagt att vad tycker ni, vart ska vi åka? Nej, och de hade inte tänkt så här, var är behoven störst? Nej, för det är klart att om vi ska styras av behoven, då kanske vi aldrig kommer iväg. Därför att behoven är enorma. Det var det då och det är det nu i vår tid. Vi måste styras av den helige ande. Då läser vi i 14 kapitlet vers 26 och 27. Därifrån seglade de tillbaka till Antiochia. Det var ju därifrån de kom. där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. Och när de hade kommit dit kallade de samman församlingen och berättade om allt vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade ganska länge där hos lärjungarna. Då kunde de glädja församlingen och berätta om allt vad Gud hade gjort på resan och det uppdrag som de hade fått. Ser ni att det finns ett klart mönster, en klar strategi? Att de hade blivit uppfyllda av den helige ande på pingstdagen i Jerusalem. Och utifrån Jerusalem så gick de sen ut uppfyllda av Guds ande. Och de sa, som Paulus sa sen, nu lever inte längre jag, utan nu är det Kristus i mig. Nu var de inte längre beroende av sitt eget kött och sin egen vilja, vart de skulle gå, vart de tyckte det var skönast att åka eller bäst. De hade liksom med sitt förstånd kunde fundera ut att ja, men där är behoven stora, jag tror vi åker dit. Var inte alls så längre. Nu var de bara helt uppfyllda av Guds ande och lyssnade. Och vad gjorde de mer? Jo, de ville lyda Gud i allt. Så de gick dit anden manade dem att gå. Och hur Gud verkade med dem och hur Gud ledde dem. Om vi går till kapitel 10 i Apostlagärningarna också. Så ska vi läsa lite här också, om ni orkar. Där står det berättas om två personer i kapitel 10. Cornelius, en man som heter Cornelius som var officer vid den italiska vaktavdelningen. En from man som fruktade Gud, liksom alla i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud, står det om honom. Cornelius handlar det här om, han får en syn. Han får ett uppdrag. Och Petrus som också får ett uppdrag och ser en syn. En ängel, står det, kom till Cornelius hus med ett uppdrag till Cornelius. Att han skulle gå till en viss Simon som kallas Petrus. Nästa dag när de var på väg ifrån Cornelius till Petrus där han befann sig. Och nästa dag, står det, medan de var på väg gick Petrus upp på taket för att be. Då kommer han i hänryckning och får se en syn dagen efter. Och då står det i vers 19. Ja, jag tror vi läser det här för det är faktiskt intressant att se. Vi läser det, vi gör det. Kapitel 10. Vi läser från vers 3. En dag omkring nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: tänk att det kunde vara så här nu bland oss. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, herre? Ängeln sa: dina böner och dina gåvor har stigat upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. Det hörde så utförligt och så detaljrikt. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat som var en from man och alltid stod till hans tjänst. Han förklarade alltsammans för dem och sände dem till Joppe. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: stig upp Petrus, slakta och ät. det här var ju otänkbart för en judisk man. Petrus svarade nej, nej herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Detta hände 3 gånger och sedan togs duken strax upp till himlen. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda, se, då stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon, som kallades Petrus, bodde där som gäst. Petrus tänkte ännu på synen när anden sa till honom, se, 3 män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Och så gick han ner till männen och så följde han med dem. Ja, det här är fantastiskt att läsa. Alltså. Och så står det i vers 24. Följande dag kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius emot honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa, stig upp, också jag är en människa. Och så berättar Cornelius lite längre fram att för 4 dagar sedan, just vid den här tiden, den 9:e timmen var jag hemma och bad. Och se, en man i skinande kläder stod framför mig och sa, Cornelius, Gud har hört din bön och kommer ihåg dina gåvor. Och han skulle skicka bud till Joppe och be Simon, som kallas Petrus, komma. Och så säger han i vers 33, då skickade jag genast bud efter dig och du gjorde väl i att du kom. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt vad Herren har befallt dig att säga. Och Petrus börjar predika för de samlade. Och det står att de tog emot ordet. Anden föll över dem. Ja, i vers 11, eller i kapitel 11 och 14 så står det där också att han ska tala till dig, sa Herrens ängel. Han ska tala till dig, Petrus alltså, och genom de orden ska du bli frälst, du och hela din familj. Så underbart. Och så står det att de döptes alla i Jesu Kristi namn. Och Petrus predikar om Jesus och lägger ut hela evangeliet. Och så står det i vers 38, hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. Och på samma sätt som Gud var med Jesus när han gick omkring och gjorde väl och botade alla, på samma sätt var nu Jesu ande med Petrus och Cornelius. Sammanförde 2 män. I syner. Kom i hänryckning och fick se syner. Det var ingenting annat än den helige ande. De gick i lydnad och i tro. Alltså, så här har Gud tänkt att det ska vara. Vi ska inte irra omkring en hit och en dit. Utan Gud vill leda oss så här precis. Alltså han vill tala till oss. Han vill att han som bor i oss ska få leda oss också. Förstår du? Om du vet var du ska gå. Om du vet vilket hus du ska gå in i exakt. Om du vet vem du ska möta. Om du vet vilket uppdrag du har fått. Vad hände? Alla släktingarna, familjen, vännerna kom till tro. De lät döpa sig. Det står till och med att de blev döpta i den heliga ande innan de lät döpa sig till Jesus Kristus. Det här är lydnadens väg. Det här är trons väg. Tron kommer av predikan. Petrus talade till dem, han predikade. Och det här är vad som kallas hedningarnas pingst. För det var första gången som hedningarna blev döpta i den helige ande. Tog emot samma under som judarna hade gjort på pingstdagen. Ska vi ta ett exempel till. Paulus, två män, Paulus och Ananias. Vi börjar i Apostlagärningarna 22. Då läser jag lite så här. Jag kommer att läsa från Apostlagärningarna 22 och Apostlagärningarna 9 och så tillbaka till 22 igen. Då kan vi läsa ifrån Apostlagärningarna 22 och den sjätte versen där. Det är Paulus som talar till folket här. Paulus, Saulus, som var född i Tarsus, jude, som var grundligt undervisad i den fädernärvda lagen, en lärd man, lika ivrig att tjäna Gud som alla andra, så säger han att jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Paulus förföljde, Saulus förföljde både män och kvinnor som tillhörde Jesus, den vägen. Men om vi läser från vers 6 då. Han hade fått ett uppdrag, han hade gått och fått ett brev ifrån översteprästen och stora rådet. Ett intyg att han skulle få gripa de kristna. Då står det i vers 6. Men då jag var på väg och närmade mig Damaskus omgavs jag vid middagstiden plötsligt av ett starkt sken från himlen. Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade: vem är du, Herre? Han svarade: jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. De som var med mig såg visserligen ljuset, men rösten som talade till mig uppfattade det inte. Jag frågade: vad ska jag göra, Herre? Herren sa till mig: stig upp och gå in i Damaskus. Där ska du få veta allt som du är utsedd att göra. Här var första kallelsen till Saul. Där ska du få veta allt som du är utsedd att göra. Men då jag på grund av strålglansen från det ljusskenet inte kunde se, tog mina följeslagare mig vid handen. Och jag kom in i Damaskus, står det där. Då går vi till kapitel 9 och vers 10 i Apostlagärningarna. Så läser vi också om detta här. Kapitel 9 och vers 10. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: här är jag, Herre. Herren sa till honom: bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Ty se, han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, han är ett redskap som jag utvalt. Ser du det? För att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Han som förföljde de kristna. Det var ju otänkbart. Lika otänkbart som det var för Petrus att äta kött av alla djur. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn igen och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Och så går vi tillbaka till Apostlagärningarna 22 igen. Och så kan vi läsa där. Ifrån vers 12. Apostlagärningarna 22 och vers 12. Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om. Kom till mig, säger Paulus, och ställde sig vid min sida och sa: Saul, min broder, du får din syn igen. Och i samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa Ananias: våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och till att se den rättfärdige och höra hans röst. Ty du ska vara hans vittning för alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Och jag såg honom och jag hörde honom säga till mig: skynda dig och lämna genast Jerusalem, till här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sa: herre, de vet att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska de som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet stod jag själv där. Jag hade gått med på det och vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då sa han till mig: gå, jag ska sända dig ut till hedningarna långt bort. Har vi nu läst om Ananias som får ett uppdrag av den helige ande. Saulus får kallelsen. Han får också sin syn. Han får kallelsen att han var, skulle bli ett utvalt redskap för Jesus. Och bli utsänd av Herren. Så tydligt och så klart. Förstår ni vad jag menar? Ja, men vad är det? Vi irrar omkring som yra höns istället för att vara vackra får som följer eden. Vi är yra höns och en och annan tupp finns det som galer väldigt högt. Och som skriker högt och som domderar och attackerar och anfaller i hönsgården. Ja, istället för att följa. Det här är apostlagärningarna, mina vänner. Det är väl det här som är vägen, antar jag. Att de var uppfyllda av den helige ande. De visste ju vart de skulle gå. De var beredda att lyda Herren. Eller hur? Det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att vi vet vad vi sysslar med. Utan att gå på några ledarskapsutbildningar och kurser. Det är bättre att läsa Guds ord. För då kommer vi rätt. Och då blir frukten bra också. För om vi går och sår dit där, inte, där det är öppet. Och sår in i hjärtan. Som inte är beredda, som Lydias hjärta var. Hon lyssnade, hon tog emot. Och hon fruktade Gud. Hon var beredd att ta emot ordet. Jesus säger ju i Johannes 15 och 5: utan mig kan ni ingenting göra. Vi ser det gång på gång i apostlagärningarna. Uppfylld av den heliga ande så tillrättavisade Paulus Elymas trollkaren. Och i apostlagärningarna, det 16:e kapitlet, så står det om lärjungen att av den helige ande hindrades de från att predika ordet i Asien. Det står att Jesu ande tillät inte dem att gå till Bitynien. Gud kallade dem istället i en syn om natten att predika ordet i Makedonien. Alltså, vi måste ju kunna lita på Gud att han vet bäst. Han vet ju vart vi ska gå och vart vi inte ska gå. Paulus fick ju gång på gång hälsningen profetiskt genom den helige ande. Att han skulle få lida om han gick upp till Jerusalem. Lidande och bojor väntar mig, sa han. Alltså, sker inte slumpmässigt. Utan Gud vill leda oss på rätta vägar för sitt namns skull. Och Paulus, när han fruktade vid ett tillfälle, så fick han på natten en syn att han skulle tala och inte tiga. Han behövde inte frukta. Filippus skulle gå ut på en öde väg. Va? Vägen ligger öde. Du ska gå ut där. Anden talade till honom. Och han fick leda den här mannen vidare. Alltså det finns ju hur många ställen som helst som talar om detta i Guds ord. Att vara ledd av Guds ande. Hur kan vi vara det? Jo, därför att Jesus Kristus bor i oss. Han bor i oss. Från pingstdagen så har han tagit sin boning i oss. Och nu ska jag avsluta med att läsa några ord från den här boken jag talar om. Kristus, vårt liv, av Ian Thomas. Denna gudomliga kallelse, in i vilken du har blivit förlossad, så som hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett för att vi ska vandra i dem, står det i Efeserbrevet 2:10. Och det kan endast bli fullgjort genom kraft och makt från honom som nu bor i dig genom sin ande. Så som han en gång vandrade endast i den kraft och den makt från fadern, genom vilken genom anden bodde i honom. Om sig själv sa han, sonen kan inte göra något av sig själv. Och om dig, säger han, mig förutan kan ni inget göra. Hur mycket kan du göra honom förutan? Ingenting. Alltså, vad är det du gör honom förutan? Ingenting. Det är förvånande hur brått du kan ha med att ingenting göra, skriver den här mannen. Har du någonsin upptäckt detta? Köttet, allt det du gör honom förutan, är till intet gagn. Och om du inte upptäcker denna princip, finns det alltid den förskräckliga möjligheten att du kan tillbringa en livstid i Jesu Kristi tjänst utan att göra något. Du skulle inte vara den första och inte heller den sista, men detta måste vi framför allting annat söka undvika. Alltså upptäcker du att livet som du äger som en pånytt för kristen är från honom, och det är till honom, och varje ögonblick som du är här på jorden måste det vara genom honom. Allting är från honom, genom honom och till honom. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Herren Jesus Kristus kräver att få bruka din kropp, hela din varelse och hela din personlighet, så att så som du ger dig själv åt honom genom evigande, han kan ge sig själv åt dig genom evigande. Så att all din verksamhet, så som mänsklig varelse på jorden, må vara hans verksamhet i och genom dig. Så att varje steg du tar, varje ord du talar, allt du gör och allt du är, må vara ett uttryck för Guds son i dig, så som människa. Hanna talade om detta förut. Om det är från honom och genom honom och till honom allting är, Var kommer du då in? Då säger han, du kommer inte in alls. Jag tycker det är så bra. Det är här du går ut, säger han. Det är vad Paulus menade när han sa, ty att leva, det är för mig Kristus. Den enda person som Gud krediterar med rätten att leva i dig är Jesus Kristus. Därför måste du räkna dig själv vara död från allt du är vid sidan om vad han är. Och räkna dig leva för Gud endast i allt du är på grund av vad han är. När världen såg på Jesus Kristus såg den Gud. Den hörde honom tala och den såg honom handla. Och Jesus sa, så som Fadern har sänt mig, så sänder och jag er. Detta är för dig att vara och för honom att göra. Du är i en vilofylld ställning tillgänglig för Kristi frälsande liv och åtnjuter den gudomliga närvarons rikaste mått. En kropp helt fylld och överfylld med Gud själv. Ögonblickligen lydig den himmelska impulsen. Detta är din kallelse och detta är din seger. Amen. Eller hur? Visst är det fantastiskt? Amen. Och allt detta ska jag göra på det att Fadern må bli förhärligad i Sonen. Amen. Ja. Amen. Tänk att vi har apostlagärningarna där det står. Precis. Kan vi inte bara släppa taget om oss själva? Och släppa det här att vi kan göra något vid sidan om Gud. Och tro att vi är något i oss själva. Jag tycker det är en befrielse. För min del känns det som en befrielse. Att få känna det. Att om jag överlåter mig till Jesus. Om jag ger honom som ett heligt och rent offer. Min kropp på altaret till honom. Offra mig själv till honom. Då kan han använda mig och fylla mig med sin ande. Och vi kan få ha precis. Och jag tror att det är tänkt att det ska vara så. Som jag läst om. Cornelius och Petrus, Ananias och Paulus. Han talade samtidigt och samverkade Jesus. Och så ledde han dem exakt rätt in i detalj. Jag tror att det är tanken är att vi ska ha drömmar, syner. Att vi också ska kunna lyssna till Jesu ande som säger nej, stopp. Dit ska ni inte gå. Men där borta har jag öppnat dörren, gå dit. Jag tror att det ska vara så. Om vi bara kommer in i detta. Nu lever inte längre jag, utan nu är det Kristus som lever i mig. Det måste ju vara seger, eller hur? Och tänk vad vi kan uträtta då. Istället för att vi springer nu som yra höns, en hit och en dit, lite på måfå, så skickar vi lite där. Och istället för att stanna upp och lyssna in Herren, och så tänka, Herre, nu leder du oss på rätta vägar, inte för vår skull, utan för ditt namns skull, står det. Ja, amen, halleluja. Jag tror att det här är någonting som Gud vill visa. Och det här är en väg som han vill ge oss. Istället för att gå på en dyr ledarskapsutbildning som inte ger någonting. Hur ska vi kunna bära andlig frukt om inte vi hämtar kraften ifrån anden? Det går ju inte. Åh, jag längtar efter detta. Annars orkar vi inte. Annars kommer vi att gå under. Annars kommer vi att slita ihjäl oss. Så många Herrens tjänare har gått i väggen. Så många har tröttnat och gett upp. Så många har fallit. Därför att de orkade inte med kraven. Det är som David Wilkerson säger. Vi kan inte möta behoven. Behoven får inte styra oss. För då går vi under. Det är anden som ska styra oss och leda oss till människor. För då orkar vi när vi är fyllda av hans kraft. Jesus i oss. Jesus i oss. Jag tror att vi måste se och gå tillbaka till. Det är bara den här boken. Guds ord. Bibeln. Där lär vi oss. Där har vi det. Jag tror vi kan fråga Herren i allt i våra liv. Han vill vara delaktig. Om han bor i oss. Jag tänker också på det. Det här. Att vi vill ha Gud. Och vi menar väl i allt vi gör. Vi vill tjäna Herren. Vi har ju inga onda avsikter. Men jag tror att det ligger någonting i det här budordet. Ni ska inga andra gudar ha vid sidan om mig. Eller som det står i någon översättning, framför mig. Jag tror att vi har Gud och vi vill tjäna Gud. Men vi har mycket vid sidan om. Så här va. Nej, bort med det. Och låt Gud bli allt i alla. Liksom, låt honom få uppfylla oss med det han har lovat oss. Amen. Tack Herre för att du välsignar oss med ditt ord. Herre, tack att ditt ord är levande, kraftigt, verksamt. Ditt ord Herre är en hammare som krossar klippor. Men ditt ord är också det som skänker vila och frid, tro i våra hjärtan. Tack Herre att tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Jesu Kristi underbara ord. Herre, vi tackar dig för att ditt ord, Herre, får bo i oss. Och du har sagt att om ordet förblir i oss, och du förblir i oss, Herre. Herre, du har sagt i ditt ord att vi alltid kan leva i gemenskap med dig, Herre. Åh, Herre, hjälp oss Herre att alltid förbli i dig Herre. Att aldrig gå vid sidan om och försöka gå på några stigar vid sidan om och hitta vägar på egen hand. Utan att vi alltid Herre vandrar och följer dig. Allt vad du har sagt. Gör oss lydiga Herre och ge oss på nytt. En helig Guds fruktan i våra hjärtan. Öppna hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord, Herre. Amen. 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 I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Amen. Amen. Mm. Halleluja. Tack Jesus. Åh Jesus, tack att du är mitt ibland oss Herre. Tack att du är mitt ibland ditt folk Herre. Tack att vi får vara lemmar i den kropp som du har på jorden idag. Den kroppen som du har sagt att vi ska vara Herre genom ditt ord. Levande lemmar. Inte döda lemmar. Åh Jesus. Hjälp oss att vara levande lemmar Herre. Som kan tjäna dig i kraft Herre. Av ditt ord. Vara ledda av din ande i allt Herre. Tack att du bor i oss Herre. Du är levande och du bor i oss. Herre, hjälp oss att se detta. Åh, Herre, att vi verkligen inte bara talar om det. Att vi inte bara säger att vi är lemmar i din kropp på jorden idag. Utan att vi verkligen är det också. Överlåtna, levande, uppfyllda av din ande. Till att tjäna dig, du som är huvudet, Herre. Hjälp oss att inte bara ha ett religiöst språk, Herre. Åh Jesus, Jesus. Ja, Herre, visst när vi ser på kristenheten idag så känner vi nöd i våra hjärtan, Herre. För hur det har blivit, i vilken riktning det har gått, Herre. Att vi på egen hand skulle kunna uträtta något. Nej, Herre, bort det. Herre, vi kan ingenting göra utan dig. Som du själv har sagt, utan mig kan ingenting göra. Herre, hjälp oss att inse att vi är helt och hållet beroende av dig, Herre. I allt vi gör, Jesus. Gör det levande för oss, Herre. Gör det så levande för oss, Herre. Att vi känner att vi får tillbaka nöden i våra hjärtan. Nöden för detta land. Nöden för detta folk, Herre. Nöd för varandra, för våra syskon, Herre. Att vi får uppleva, Herre, verkligheten av ditt ord. Det vi har läst om från apostlagärningarna och ditt ord nu. Att det får bli en verklighet i våra liv. Så att det är det vi strävar efter. Inte mänskliga påfund, tankar och idéer. Utan att det blir ditt ord, Herre, i allt det vi gör, Herre. Herre, tack att du ska verka det i våra liv, Jesus. Tack att vi får komma till dig och överlåta oss den här stunden. Överlåta våra kroppar som ett heligt offer till dig, Herre. I tjänst för dig, Herre. Var och en där vi finns och där vi befinner oss. Vara livet i den här mörka världen, Herre. Tack, Herre. Tack, Jesus, för allt. Du är allt vi behöver. Jesus, halleluja, halleluja. Vi sjunger den, han är allt för mig. Jesus är allt för mig. Va? Har du ett ord att läsa? Mm. Gullbritt, vill läsa något för oss? Amen. Så kan vi väl sjunga den. Han är allt för mig.
Ditt ord som du delade med oss. Och tack, Britt-Marie. Så underbart. Det bara brinner i hjärtat på oss, eller hur? Va? Ja. När vi får höra det här som har delats med oss idag. Och det här läste jag i natt, tror jag det var, när jag inte kunde sova. Och då står det ju så här då, det är från första Thessalonikerbrevet. Hittar jag rätt nu? Ja, och kapitel 5. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folket säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra och iförda tron och kärleken, som Hanna talade om, som pansar. Vi ska ha kärleken som pansar. Och hoppet om frälsning som hjälm. Till Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra som ni redan gör. Och det har Britt-Marie gjort här nu. Och Hanna, uppbyggt oss. Verkligen. Och så kommer det lite förmaningar här. Vi ber er bröder att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Vi uppmanar er bröder tillrättavisa de oordentliga och uppmuntra de missmodiga. Och ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Hanna sa det. Var alltid glada och be oavbrutet. Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förakta inte profetiorna. Men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från all slags ont. Och så kommer då slutönskan. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande och själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han skall också utföra verket. Bröder, be även för oss. Hälsa alla bröderna med en helig kyss. Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Vår Herre Jesu nåd vare med er alla. Amen. Så underbart. Det vi har fått höra idag. Jag är så tacksam för ordet som lyser för oss. Som liksom... Herren har gett oss uppenbarelse i ordet, som det står. Det är så underbart. Och nu får vi ta till oss detta. Underbart är det att leva i detta. Jesus lever i oss, bor i oss. Och vi har den helige ande. Och vi ska ha friden som band och kärleken binder oss samman också. Amen.